Jag läser predikotexten i Efesierbrevet kapitel 1 och jag läser vers 3-14. Idag blir det vers 13 som predikan kommer att utgå ifrån. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förbestämt oss till barnaskap genom honom, hos honom, genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det, av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Så lyder Herrens ord. Ja, vi går långsamt vidare genom Efesierbrevets första kapitel. Vi har sett, tror jag att alla att vi är med om, håller med om allihopa, att vi har sett hur varje vers liksom är fullmatad med djupa lärdomar. Vi har sett hur Paulus målar en bild som helt och hållet kretsar kring Gud. Varje ord, i alla fall nästan varje ord, bidrar med ännu en nyans om hur Gud är tillvarons centrum och hur han har skapat allt i sin ära och hur han har en plan som han utverkar in i minsta detalj. En plan att återföra allt i himlen och på jorden under Jesu Kristi herravälde. Och även om vi nu fortfarande befinner oss i samma grekiska mening som jag har gjort, som har pågått ända sedan den tredje versen, så kommer vi nu till en viktig förändring. Paulus fortsätter ju sin beskrivning av hur Gud verkställer sin plan att återföra allt under Kristus. Och han gör det först och främst i alla fall genom att upprätta ett nytt folk, sin församling. Men här i den 13:e versen så lyfter han fram för första gången, åtminstone uttryckligen för första gången, den heliga ande. Den tredje personen i gudomen. Och jag har flera gånger betonat hur viktigt det är för oss som kristna att vi är klara i tanken när vi förhåller oss till Gud. Och jag nämnde till exempel en av Englands största teologer. Han heter John Owen. Levde på 1600-talet. Och han skrev en bok som heter Communion with God. Där han talade så kraftfullt om hur viktigt det är att tänka trinitariskt om Gud. Också när vi ber till honom. Och han sa att det är omöjligt för oss att någonsin ha att göra med Gud i en sorts odifferentierad bemärkelse. För det finns ingen sån Gud som bara är Gud, så att säga. Och han sa att det till och med finns de som försöker att närma sig Gud. Han säger så här. Försöker att närma sig Gud i någon av treenighetens... Nu ska jag förtydliga mig. Han sa att det finns de som försöker att närma sig Gud i sin tillbedjan. Utan att närma sig Gud i någon av treenighetens distinktionen. Och den som gör det, säger han, avvisar evangeliets mysterium och alla dess välgärningar. Han tycks antyda att om du inte kommer till Gud som fader, son eller ande, så är det inte riktigt Gud du kommer till. I den kristna tillbedjan så ber vi distinkt till varje person i treenigheten. Vi ber alltså inte till Gud. Alltså när vi säger Gud så menar vi ju i regel fader, Gud, fader. Utan vi ber antingen till fadern eller sonen eller anden. Och det är viktigt att vara klar i tanken där. Det är en bra grundläggande tanke att ha med sig. Att när jag ber så ber jag inte till en odifferentierad liksom, Gud utan distinktioner. Utan jag ber till fadern, sonen eller anden. Vanligtvis ber jag till fadern genom sonen. I kraft av den helige ande. Det är liksom standardläget. Men jag kan be till sonen och jag kan be till anden också. Det går bra. Och jag har också sagt att det finns en trinitarisk struktur i hela det här avsnittet. Vers 3-14. I vers 3-6 ungefär. Ja, det är inte vattentäta skott här riktigt. Men så handlar det, finns en tyngdpunkt på vad fadern har gjort. I vers 7-12 så får vi se mer och mer vad det innebär att vad sonen har gjort för oss. Och här nu i vers 13-14 så handlar det om vad den helige ande gör. Så det finns en ordning inom treenigheten. Tre distinkta personer med tre distinkta roller. Och alla dessa tre personer är av samma väsen som vi precis har bekänt i den nicenska trosbekännelsen. Så nu står vi inför verserna 13 och 14. Och jag har också sagt tidigare att den helige andes roll är att tillämpa i oss den frälsning som Jesus har fullbordat åt oss. Men också att göra det överhuvudtaget möjligt för oss att ta emot den. Så två saker. Den helige ande är den som uppväcker oss. Som öppnar våra ögon, som föder oss på nytt. Som liksom hjälper oss att komma till oss själva. Det är ju bilden från den förlorade sonen. Han var ute och han slösade bort alla sina rikedomar. Och så sitter han där och är avundsjuk på svinen att han vill äta deras mat. Och då är det som att han kommer till sig själv. Han liksom inser, men håller jag på med? Och så säger han, jag måste gå hem. Det är den helige ande som gör i oss. Som hjälper oss att se vårt behov och vår situation. Men vad är detta? Jag behöver en frälsare. Så det gör den helige ande. Övertygar oss om synd och vänder oss mot Kristus som vårt enda hopp. Det är andens verk. Men också när vi väl har fötts på nytt och börjat förtrösta på Kristus. Så är anden själva kanalen för Guds alla välsignelser i våra liv. Det är genom den helige ande vi får ta emot allt det goda som Gud ger. Här och nu. Så det tar vi med oss när vi nu tittar på texten. Och jag delar upp predikan i tre punkter. För det första, ni hörde evangeliet. Ungefär så säger Paulus. Ni hörde sanningens ord, evangeliet. För det andra, ni kom till tro genom andens verkan. Och för det tredje, den helige ande som ett sigill. Punkt nummer ett. Texten säger, i honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. Och det första vi kan stanna upp till vid är det här uttrycket också ni. Också ni. Vadå också ni? Om man tittar noga så kan man lägga märke till att Paulus talar om ett vi och ett ni här. Titta i vers 11. I honom har vi också fått vårt arv. Och sen har vi vers 13. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord. Så det finns ett vi och ni. Och alla kommentarer, alla experter jag har liksom frågat om råd här är överens om att Paulus tycks tala om judar och hedningar här. Från början gick det en skarp gräns mellan judar och hedningar. Särskilt från judarnas sida. Man skulle överhuvudtaget inte umgås med en hedning. Men ett av de viktiga budskapen här i Hebreerbrevet och i hela Nya Testamentet faktiskt, är att i församlingen, i den gemenskap, den nya gemenskap som Gud bygger som sin plan att återföra allt under Kristus, i det folk, det nya folk, i den familj som kallas Kristi kropp, som är en försmak av paradiset. Här kan vi, alltså ett paradis som vi kan ana här och nu, trots att vi kanske ibland är oeniga och sånt, så är det ändå ett folk som Gud upprättar. I denna kropp så är skiljemuren mellan hedningar och judar nedriven. Församlingen består av ett upprättat folk. Och så mycket av det som har skilt oss åt tidigare, som har med syndens konsekvenser att göra, är borta. Vi är fortfarande olika folkslag. Vi har fortfarande massa olika kulturella särdrag. Vi har olika kulturer och vi har olika smak när det gäller mat och musik och sånt som har med vår kultur att göra, som vi har lärt oss hemifrån. Och samtidigt, säger Paulus i Galaterbrevet 3:28 till exempel, här är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. I församlingen är vi ett i Kristus. Och de identitetsmarkörer vi har haft tidigare för att skilja oss åt finns inte längre kvar. Alltså, det kan sitta en socialdemokrat och en moderat. Det kan sitta en jude och en hedning. Och det kan sitta en, jag vet inte vad vi kan hitta på för motsättningar, liksom ute i världen. Men i församlingen så är vi ett. Vi har en identitet som är mycket, mycket djupare än alla de här markörerna annars. Vi har blivit infogade i Guds folk. Inte för att vi har en särskild kultur. Det finns ingenting som kvalificerar oss där. Utan för att vi har fått ta emot Guds nåd genom Jesus Kristus. Så vi är först och främst kristna. Och det färgar av sig på alla andra våra identitetsmarkörer. Jag tror inte att vi ska säga att vi är kristna och då ska vi inte låtsas om att vi är olika. Det är klart att vi är olika. Men först och främst är vi kristna. Och alla de här distinktionerna som har skilt oss åt skiljer oss inte längre åt. Nu blir mångfalden en glädje istället. Vi ska tala vidare om det. Alltså, vi är till och med män och kvinnor. Det är klart att vi är män och kvinnor. Vi blir ju inte könlösa varelser här. Vi tror ju på män och kvinnor. Men vi är kristna män och kristna kvinnor. Ja, ni fattar. Ni fattar. Det är inget svårt. Och vi ska tala vidare om det här när vi kommer till andra kapitlet i Efesierbrevet. Att skiljemuren är nedriven. Det som numera var ni och vi, det är alltså en enhet, det är bara vi. Så vi går vidare. Texten säger: i honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. Från början så var alltså den kristna församlingen någonting som helt och hållet fanns inom det judiska folket. Och det judiska folket blev ett folk under slaveriet i Egypten. Och ni minns att Gud kom till Abraham och sa till honom: lämna ditt land, flytta till Kanaan. Abraham gjorde som Gud sa. Och efter en lång tid så fick han en son, Isak. Och Isak i sin tur fick en son, Jakob. Och Jakob fick så småningom namnet Israel. Israel fick 12 söner. En av sönerna var Josef, som blev såld som slav av sina bröder till Egypten. Och så steg han i graderna. Och så småningom blev han Egyptens mäktigaste man efter farao. Och så blev det hungersnöd i hela området. Och då fick Jakob Israel fick flytta ner till Egypten. För där kunde Josef ta hand om dem. Och under 4 år i Egypten så var de inte bara en stor familj, utan de blev ett folk. Och de befriades ur Egypten och leddes ut av Mose på vandring tillbaka till Kanaan, till sitt gamla hemland. Det land som Gud hade lovat Abraham, Isak och Jakob. Och under ökenvandringen så fick de ta emot, via Mose, De fick ta emot Guds lag i Sinaiberg. Och poängen är att så länge detta folk har existerat som ett folk så har de gjort det med en självklar medvetenhet att de var Guds utvalda folk. De hade lagen. De var annorlunda mot alla andra folk. Och det här gjorde de ofta högmodiga. De var Guds utvalda, Guds egendom. Och så kommer Kristus. Och han uppfyller lagen. Och han uppfyller profetens alla löften. Han är den som allt har pekat mot. Och vissa ur Israels folk såg det. Och kom till tro på Kristus. Och här har vi liksom början på den kristna församlingen. Och sen utvidgas församlingen. Och också hedningarna, icke-judarna, fick del i samma arv. Samma luften och samma identitet som Guds utvalda folk. Och då frågar man, hur gick det till? Vad behövde de göra? Behövde de också börja hålla lagen? Skulle de också liksom infogas i en 1400 år gammal tradition? Generationer av offrande, av högtider och mängder av ceremoniella regler? Nej, nej. Det enda de behövde göra var att höra sanningens ord. Evangeliet om er frälsning. Och det här är en stor sak, vänner. Det fanns ingenting de behövde göra för att få del i evangeliets löften. I de löften som Gud liksom har investerat in i det här folket under tusentals år. De behövde bara höra sanningens ord. När ni hörde sanningens ord, i honom var också ni när ni hörde sanningens ord. Det finns alltså sanningens ord. Det finns ett bestämt budskap med ett bestämt innehåll. Det handlar inte om att vi ska uppnå ett särskilt känslotillstånd här. Det handlar om att vi måste höra någonting. Och Paulus sätter ju likhetstecken här mellan sanningens ord och evangeliet om er frälsning. Alltså evangeliet betyder de goda nyheterna. Sanningens ord är samma sak som evangeliet här. Evangeliet är de goda nyheterna om vad Gud har gjort för oss i Kristus. Att det finns en frälsning som ett resultat av vad Jesus har gjort. Och det här är inget komplicerat budskap. Alla ni som sitter här har hört det. Alla ni som sitter här skulle kunna berätta det, tror jag. Men det finns några saker som bara måste vara med. Det är extremt viktigt att vi inte slarvar och struntar i vissa delar av vad evangeliet vill säga. För om vi gör det så innebär det att vi predikar ett annat evangelium. Ett falskt evangelium. Och vi håller det sanna evangeliet borta från alla de som så desperat behöver höra det. Och då kan det ju dessutom hända att människor sätter sig in tro till ett falskt evangelium. Och det får ju fruktansvärda, eviga konsekvenser. Och man kan berätta evangeliet på så många sätt. Till exempel så kan man ta fram någon av alla de här korta verserna som Paulus använder. Det kan bläddra till första Thessalonikerbrevet, första kapitlet. 1 Tess 1. På sidan 1760. Det här är ju hälsningen från Paulus till församlingen där. Och vi kan hoppa in rakt in i versen. För vi kan läsa hela vers 9. De berättar själva vilken ingång vi fick hos er. Och här, nu kommer vi. Hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. Det finns massa såna här verser där Paulus packar in allting liksom, i en enda vers eller två verser. Innan vi börjar prata om att man kan få ett bättre liv, ett lyckligare liv, så måste den som hör evangeliet, den som hör evangeliet måste förstå att det finns en oundvikligt kommande vredesdom. Man kan inte bli kristen utan att vara övertygad om sin egen synd. Att vara kristen innebär att jag inser att jag står skyldig under, inför allsmäktig och helig Gud. Och jag står under hans vrede. Och förra veckan när vi firade påsk, jag citerade Paulus från hans predikan inför filosoferna i Aten. Han sa till dem: Gud har bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom Jesus Kristus. Den som hör evangeliet måste förstå allvaret i att en dag ska jag stå inför Gud utan någon medlare. En dag ska jag möta den kommande vredesdomen, och jag ska försöka göra det i min egen kraft. Och evangeliets goda nyheter är att vi kan befrias ifrån den kommande vreden, eftersom Jesus Kristus har burit vreden i vårt ställe. Paulus säger i andra Korinthierbrevet 5 och 18. Låt oss bädda dit. Andra Korinthierbrevet 5 och 18. Han säger först: allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och sen, för att det inte ska ske några missförstånd, så fortsätter han i vers 19 här. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi, Paulus och hans medarbetare, är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, Jesus Kristus, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom, genom tron på honom, skulle bli rättfärdiga inför Gud. Frälsningens goda nyheter är att Gud har gjort allt genom Jesus Kristus. Han har befriat oss ifrån den kommande vredesdomen. Han har försonat oss med sig själv. Han har adopterat oss som sina barn och gjort oss till Jesu Kristi medarvingar. Och allt detta är möjligt eftersom han har gett oss trons gåva, så att vi kan genom tron förenas med Kristus. Och genom den här föreningen så tillräknar han Jesus hela straffet. All vår synd lägger han på Kristus. Och i utbyte så får vi Jesu Kristi fullkomliga liv. Och vi kan stå fläckfria i Jesu Kristi fläckfrihet. I hans fullkomliga rättfärdighet. Det är sanningens ord. Det är evangeliet om er frälsning, om vår frälsning. Så vad innebär det då att höra det här? Texten säger ju att vi hörde sanningens ord. Och vad betyder det? Och vi ska komma tillbaka till det om en liten stund, när vi talar om vad det innebär att komma till tro. Men just nu så kan vi säga att höra i biblisk mening inte bara handlar om att registrera ljudvågor. Vi har liksom ett barn som sitter och tittar på TV, och en förälder som ropar: lyssnar du på mig? Och barnet svarar: ja, ja, ja.
Det är inte det som Bibeln menar när Bibeln säger höra. Ofta i Bibeln så används ordet höra och lyda som synonymer till varandra. Så det i hörandet, det bibliska hörandet, så finns det ett gensvar inbyggt. När vi läser om vad som hände med apostlarna, och när vi läser om de olika predikningarna i Nya Testamentet, så ser vi snabbt att de olika predikningarna fick väldigt olika gensvar. Så vi har en person, en apostel eller en evangelist eller en kristen som står inför en grupp människor, berättar sanningens ord, evangeliet om er frälsning. Och vissa blir jublande glada och andra blir ursinniga och börjar förfölja och vill döda den som predikar. I samma grupp. Och de grep dem, de som blev arga, och släpade fram dem inför stadens äldste, stadens styresmän, och sa, Apostlagärningarna 17:6, det är ett roligt uttryck där. Här har vi dem som vänder upp och ner på hela världen. Det är helt olika gensvar. Underbar glädje och brinnande hat. För de vänder upp och ner på hela världen. Allt jag någonsin har trott och hållit kärt vänder de upp och ner på. Jag måste döda honom. Vad beror den här skillnaden på? Den beror på den helige ande. Den helige ande. Och nu går vi till nästa punkt. Ni kom till tro genom den helige andens verkan. Den helige andens verkan är helt avgörande. Vi predikar sanningens ord. Evangeliet om vår frälsning, det predikar vi för alla. Men alla tar inte emot det. Och det som avgör huruvida någon tar emot det eller inte tar emot det har med den helige ande att göra. Paulus säger i första Thessalonikerbrevet 1 och 5. Vi hade ju den sidan uppe, men strunt samma. Han säger att vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan också med kraft och den helige ande och full visshet. Så när de predikade för de icke-kristna i Thessalonike, så var det inte bara liksom fakta som förmedlades, utan den helige ande la en kraft bakom det. Och då hände det grejer. Det togs emot. Det kunde börja gro och få rötter och bära frukt. Efesierbrevet 2:1. Jag har uppslaget här. Också ni, också er, har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Hur gör Gud någon levande andligt sett? Ja, genom den helige ande. Den helige ande. Paulus skriver till församlingen i Korint och talar om det budskap som han har anförtrotts att predika för dem. Och han säger, den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt det, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Alltså den här världens härskare kände inte igen sanningen. De kände inte igen härlighetens herre. Och hur hade då församlingen i Korint kommit till tro när världens härskare inte kände igen dem? Jo, vers 10. Första Korintierbrevet 2:10. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Och han fortsätter i vers 12. Men vi har inte fått den här världens ande, utan anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Anden förklarar det för oss. Anden gör det verkligt för oss. Ingen människa kan tro på evangeliet utan genom den helige andens verkan. Och lite senare i första Korintherbrevet säger Paulus att ingen kan säga att Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Och det betyder ju inte att det är omöjligt för icke-troende att formulera de här tre orden, Jesus är Herren. Att, klart att alla kan säga orden. Det innebär att orden
är dårskap för den som inte har fått andens upplysning. Man kan inte tro det, att Jesus Kristus är Herren, om inte anden har visat det för mig. Första Korinthierbrevet 2:14. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det är ju det här som är sammanhanget. Nu har vi liksom gett läran. Och då ser vi att den här läran är i sammanhanget. För det som Jesus säger i Matteus 11. Och han säger, jag prisar dig far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, far, så var din goda vilja. Det är Gud som döljer, det är Gud som uppenbarar. Och han gör det genom den helige andes verkan. Ni minns liknelsen om såningsmannen i Matteus 13. En såningsman går ut för att så. Och när han sår fröna så faller de i olika sorters jord. Och en del rycks bort av den onde. Och en del växer upp och vissnar för de inte hade några rötter. Och en del kvävs av vardagliga bekymmer och bedräglig rikedom, säger han. Men en del föll i god jord och bar stor frukt. Ja, så hur ska vi tänka om det här? Ska vi försöka ta vara på varje tillfälle att berätta evangeliet? Är det meningsfullt att göra det? Ja. Ja, verkligen. Vi ska berätta för alla. Och vi ska göra det så bra vi kan. Så trovärdigt vi kan. Och vi ska göra allt vi kan för att undanröja eventuella hinder för tron. Och när vi har berättat så bra vi kan, så trovärdigt vi kan, när vi har gett hela vår liksom arsenal, så ber vi av hela vårt hjärta, Gud, låt det här växa, låt det få frukt, låt det liksom få rötter. Vi gör allt vi kan för att på något sätt andligt sätt rycka de här människorna ur djävulens grepp, de som har fått höra. Och sen går vi och lägger oss och sover gott på natten. Eftersom det inte ytterst sett är upp till oss. Det är inte det. Vi behöver inte oroa oss för att vår evangeliepresentation kanske inte blir perfekt. Vi behöver inte oroa oss för att jag kunde ha sagt mer, eller jag kanske inte borde ha sagt så mycket, jag kanske borde ha sagt lite mindre. Och kanske skulle jag ha lagt upp det på något annat sätt. Alltså, jag har tänkt med tankarna 1000 gånger. Vi fortsätter naturligtvis och ber och ber och ber. Och om vi får tillfälle så berättar vi igen. Förstod du mig rätt? Här kommer det igen. Men resultatet ligger i Guds händer. Och därför sover vi gott om natten. Okej, låt oss återvända till texten här. Den andra delen av versen säger, i honom har också ni när ni hörde evangeliet om, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro. När ni kom till tro. Så vi har talat om att höra, och i biblisk mening som ett gensvar på evangeliet. Och vad betyder det då när Bibeln talar om att komma till tro? Vad är tro? Jag har sagt många gånger förut. Du har säkert hört mig säga det igen. Men låt oss påminna oss om det än en gång. När de protestantiska reformatorerna reformerade kyrkan och tog tillbaka Nya Testamentets lära om rättfärdiggörelse genom tro alena. Det vill säga att frälsningen kommer endast genom tron på Kristus och inte några gärningar som vi kan göra. Man såg ett behov av att definiera vad den här tron alena, vad är tron för någonting? Och man lade märke till att det finns 3 aspekter i hur Bibeln beskriver den här frälsande tron. Man gav dem fina latinska namn. Man talade om notitia och ascensus och fiducia. Så notitia, den första delen, handlar om information. Det är liksom ett objektivt innehåll. Och jag sa tidigare, det finns fakta som vi behöver höra. Och ja, ni vet, idag så talas det också ofta om att det inte spelar så stor roll vad man tror. Det viktiga är att tron har en särskild kvalitet, att man är genuin, att man är uppriktig. Men den kristna tron menar att det eviga livet faktiskt hänger på vad jag tror. Jag kan inte tro på vad jag vill. Det finns liksom vissa saker som avgör livet för mig, som jag måste tro på. Ett givet innehåll, och vi har ingen auktoritet att ändra på det. Så för att tala om frälsande tro så måste man ha den mest grundläggande kunskap, den mest grundläggande information om Kristus. Man måste veta det mest grundläggande om Jesu Kristi person och hans gärning. Man måste ha förstått de mest grundläggande delarna i evangeliet, som jag nämnde alldeles nyss. Vreden kommer. Gud har gett en väg. Han har gett mig en ställföreträdande frälsare. Och ni har sett mitt hopp till honom. Ja, ni hörde det alldeles nyss. Ascensus. Så den frälsande tron handlar inte bara om att känna till ett antal punkter av information. Man måste också ha ascensus. Man måste hålla dem för sanna. Man måste tro att det här är sant. Det är en sak att känna till lite information. Men det är en annan sak att liksom, ja, jag tror att det här är sant för mig. Det är inte så bara att jag vet att det finns någon som kallas för Jesus, som har existerat. Utan jag måste tro att det verkligen är så. Men så här långt säger reformatorerna att om vi har informationen, om vi har notitia och om vi håller den för sann ascensus, så allt det kvalificerar oss till är att vara en demon. För Satans demoner tror på det här. Och de vet att det är sant. Så det finns någonting mer. Man behöver inte bara ha kännedom. Man behöver inte bara hålla den för sann. Man behöver också ha fiducia. Och det har med förtröstan att göra. Att det här är någonting som jag inte bara tror på, som jag inte bara tror är sant, utan det här är någonting som jag kan satsa mitt liv på. Och det är här vi bara kan tala om tro som en verkan av den helige ande. För det är lätt att förstå rättfärdiggörelsen. Det är lätt att förstå den kristna trons evangelium. Och jag kan också hålla den för sant. Jag kan höra starka argument och säga, ja, jag tror att det stämmer. Och jag kan titta på alla de här fakta. Jag kan se att det är rimligt. Men att få poletten att trilla ner i hjärtat. Att i djupet av vår varelse liksom leva på det här är en helt annan sak. Att förtrösta på Kristus är en frukt av den helige ande. Och att inte sammanblanda förtröstan med en förtröstan på mina egna gärningar. Mina egna förhoppningar, mina egna drömmar, vad det nu kan vara. Och det är så träffande det som vi läste nyss i första Thessalonikerbrevet 1 och 10. Paulus säger att de berättar själva vilken ingång vi fick hos er. Och hur ni omvände er till Gud. Bort från avgudarna. För att tjäna den sanne och levande guden. För vi har alla avgudar i våra liv. Som vi sätter vår förtröstan till. Men vi tycks aldrig bli av med dem. Det är en ständig kamp. Ena stunden så sätter jag min förtröstan till mitt arbete. Till en sån grad att hela min person skulle falla samman om mitt arbete försvann. Vem är jag då? Och nästa stund sätter jag min förtröstan till min roll som, inte vet jag, förälder eller syster eller bror eller någonting annat. Så att hela mitt liv liksom, att jag får min bekräftelse och min mening genom den här rollen. Och om den här rollen fallerar så faller mitt liv samman. Hela tiden famlar jag liksom efter avgudar. Men gensvaret till evangeliet är att jag omvänder mig. Att jag vänder mig bort ifrån alla avgudar. Att jag sätter dem liksom på sin rätta plats.
Och att jag sätter min förtröstan till den levande och sanne guden. Och det här är alltså ett verk av den heliga ande. Så vänner, be om andens kraft att förtrösta på Jesus ställföreträdande offer. Framför all den bekräftelse som världen kan ge. Så, nu har vi tittat på den första delen av versen. Vi har sett att Gud gör ett nytt folk. Att de gamla identitetsmarkörerna är irrelevanta. Eller att de åtminstone har tonats ner väldigt mycket. Och att detta nya folk formerades när vi hörde sanningens ord. Evangeliet om vår frälsning. Och vi har sett att det är andens verk att vi kommer till tro. Och så har vi skrapat lite på frågan om vad frälsande tro är. Och nu går vi till den sista punkten och tittar på vad det innebär att vi har fått en helig ande som ett sigill. Som ett sigill. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Om man tittar på begreppet sigill, så kan man, och hur det användes i antiken, så kan man se fyra olika innebörder. För det första handlar det om säkerhet. Säkerhet. Man förseglade något så att ingen skulle kunna öppna det. Ingen skulle kunna bryta ett sigill utan att det ansågs vara en kränkning av den auktoritet som sigillet symboliserade. Jag vet, det är inte alltid man har tänkt på det här. Det finns en härlig detalj i Matteus 27. Precis efter att Jesus har blivit begraven. Han har dött och blivit begraven. Och så står det i Matteus 27, vers 62. Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariséerna hos Pilatus och sa: Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sa, på att den där bedragaren sa medan han ännu levde, efter 3 dagar ska jag uppstå. Vi har tänkt på uppståndelsen. Så befall därför att graven ska säkras fram till den tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sen säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Okej? Okay. Så kan vi inte ha det. Så Pilatus säger till dem: här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan. Och de gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. Här har vi ett sigillet i verbform. De sigillade stenen. Så har ni tänkt på det tidigare? Att de inte bara satte ut en romersk vaktstyrka, utan att de också säkrade graven genom att besegla stenen. De satte ett sigill där. Och budskapet är: den som bryter mot detta sigill gör det i strid med Roms auktoritet. Om ni klarar att ta er förbi vakterna. Den personen som bryter sigillet får med Rom att göra. Beware! Och den uppståndne Kristus, han verkar inte vara supernervös av det här att få med Rom att göra. Men vad innebär det nu då att den helige ande sätter ett sigill på dig? Du som är kristen. Det är ett kännetecken. Det är en förklaring för hela världen att du är beseglad i Kristus. Att den som bryter sigillet får med allsmäktig Gud att göra. Det är en auktoritet som ingen kan trotsa. Romarbrevet 8 och 31. Om det finns en vers eller ett avsnitt, ett kapitel som du ska memorera, så börja med Romarbrevet 8. 8 och 31. Vad ska vi nu, det är på sidan 1680. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som är frikänner. Det sitter ett sigill på Guds utvalda. Vem är det som fördömer? Jesus Kristus är den som har dött. Jag är en mer. Den som blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Vad som än kommer emot dig, du som är kristen. Nöd eller ångest, det är starka ord. Förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat. Vad finns det som är skapat? Hörrni, det mesta är skapat. Allt som inte är Gudfader allsmäktig. Allt som inte är treenig Gud, snarare ska jag säga, är skapat. Inget skapat kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. För du har den helige ande som ett sigill. Säkerhet. Den andra innebörden handlar om ägare, ägande. Den som bär någon sigill tillhör någon. Det kan vara boskap som är märkt. Eller det kan vara ägodelar som är märkt. Men hör här. Uppenbarelseboken 7:2. Uppenbarelseboken 7:2. 18:44, sidan 18:44. Uppenbarelseboken 7:2. Det är ju Johannes som ser en vision. Jag kan läsa från första versen. Och sen såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen vind skulle blåsa över jorden. Eller havet eller något träd. Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande Gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt vårt sigill på Guds tjänares pannor. Och jag hörde antalet av de som hade fått sigillet. 144 000 av Israels alla stammar. Och det är förstås en bild på någonting. Ja, vi ska inte fördjupa oss i det. Så här har vi dels sigillet i den mening som jag alldeles nyss talade om. Inget kan skada den som bär sigillet. Det vore en kränkning av den högstes auktoritet. Men den andra meningen är helt enkelt att han har friköpt sitt folk. Vi tillhör inte oss själva. Vi är i hans ägo. Vi har fått hans märke på oss. Nu står det kristen. Det står den högstes son. Han försvarar oss, men han regerar också över oss. Han är den gode herden. Han beskyddar oss och han leder oss. Han vet vad som är bäst för oss. Och därför kan vi helt och fullt lita på honom. Vi kan förtrösta på honom. Andra Korinthierbrevet 4:16. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder för oss, åt oss, en väldig och överväldigande härlighet som väger
tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken, han fortsätter, vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Okej, den tredje innebörden handlar om äkthet. Det är en symbol som försäkrar att det inte är fråga om en förfalskning. Det är äkta vara. Romarbrevet 4, vers 9. Vi säger ju att Abraham fick tron tillräknad som rättfärdighet. När fick han den tillräknad? Som omskuren eller oomskuren? Inte som omskuren utan som oomskuren. Han fick omskärelsens tecken, står det. Det är ordet sigill. Han fick omskärelsens sigill som bekräftelse på trons rättfärdighet. Och den hade han redan som oomskuren. Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror. Och så skulle rättfärdigheten tillräknas dem. Det kanske låter komplicerat. Men så här. Det var inte tecknet. Det var inte sigillet som förklarade Abraham rättfärdig. Han var redan förklarad rättfärdig genom tron. Omskärelsen, tecknet, var bara ett tecken på vad Gud redan har gjort. Det är som vi säger i dopet. När vi döper någon så är det dopkandidatens sätt att förkunna inför hela världen. Min tro på Kristus. Men det är också församlingens sätt att inför hela världen säga vi har undersökt dopkandidatens tro och liv och vi sätter dopets sigill. Vi säger det här är the real deal. Det här är äkta vara. Du är kristen och nu är du en del i vår familj. Så när Gud ger en helig ande så är det ett Guds sigill. Det är Guds tecken på att det här är en Gud som det här är en person som verkligen tillhör honom. Och det leder oss in på den fjärde punkten. Och jag har det här är den sista innebörden. Om det är en person som är genuint född på nytt, en person som verkligen tillhör honom, så är sigillet en garant. Andra Korinthierbrevet 1 och 20. Alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus som har smort oss. Och han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Andens sigill är ett tecken på att Gud menar allvar. Han kommer inte låta ett enda får gå vilse. Vi är hans verk, säger Paulus. Skapade i Kristus Jesus till de goda gärningar som han har förberett. Det är han som har påbörjat ett gott verk i oss. Och han ska också fullborda det, säger Paulus, till Kristi dag. Gud bevarar de sina. Han gör det. Den som tillhör honom och han bevarar oss. Andens sigill är en garanti på att vi tillhör honom. Och jag ska tala mer om den heliga ande i nästa predikan. Men vänner, ser ni den heliga andes frukter i era liv? Ser du kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning? Ser du det? Ja, kanske. Det är inte så lätt att säga. Ser jag det? Men du kanske ser en utveckling över 10 års tid eller 15 års tid. Alltså, det är alltid en kamp det här. Och på något sätt så är det som att ju längre jag kommer i kampen mot synden, desto större syndare tycker jag att jag är. Så någonstans så är det som att ju mer jag vinner över synden, desto ledsnare blir jag över synden i mitt liv. Så det är svårt att säga, jo då, men jag ser massor av andens frukter. Det funkar inte riktigt så. Men kanske kan man över en period se att ja, men jag är inte samma människa som jag var för 15 år sedan. Den helige ande, om du är i Kristus,
verkar den helige ande i dig. Och om den helige ande verkar i dig så kommer han att fortsätta verka i dig tills den dag då du ska stå inför Gud iklädd Kristi rättfärdighet och du ska få höra: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla och jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Jag ska avsluta. Den helige ande uppväcker oss från de döda. Han ger oss trons gåva. Han ger oss omvändelsens gåva. Så att vi kan gensvara på evangeliet med tro. Och Gud ger oss den helige ande som ett sigill. Som ett tecken på att Gud försvarar oss. Att han regerar över oss. Att han har fött oss till nytt liv. Och att han kommer att bevara oss i en evighet i hans glädje. Låt oss be. Så Fader, får vi vädja till dig nu att den helige ande ska få göra sitt verk i våra hjärtan. Vi tackar dig för på nyttfödelsens gåva, för omvändelsens gåva. Och vi tackar dig för att det har fått uppstå en gemenskap av friköpta syndare här. För att den här församlingen får existera. Och vi kan inte göra annat än att erkänna att det är helt och hållet till din ära. Det är helt och hållet ditt verk. Att vi får leva på det här sättet. Och än en gång, Fader, så får vi vädja till dig. Ropa till dig. För alla de som står oss nära. Som vi längtar efter att anden ska verka i. Fader, vi bär dem på våra hjärtan. Ständigt inför dig. Och vi ber för dessa vänner på nytt. Hjälp dem att se. Hjälp dem att höra. Och hjälp dem att förstå. Och hjälp dem att omordna hela sina liv så att du får vara i centrum. Himmelske Fader. Vi tackar dig för andens gåva. För andens gill och andens verklighet i våra liv. Och led oss, Fader, enligt din vilja till din ära. I Jesu namn. Amen.